Hej och välkomna till avsnitt 1148 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt samtalar jag med min kompis John Gustafsson om två nya krigsfilmer som vi har sett, Greyhound och The Outpost. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska podda om någonting som vi poddade ganska mycket om för några år sedan, och det är nämligen film. Det är vårt gemensamma intresse att titta på film och på politiska filmer i synnerhet. Det var länge sedan nu vi såg film, jag minns inte ens vad vi såg senast tillsammans, men vi ser film på varsitt håll i alla fall, eller hur?
Kan det ha varit Star Wars? Jag håller på att fundera.
Vi var på bio, ja, just i somras kan det ha varit. Det kan ha varit.
Ja, det kan det ha varit. När jag först började hänga med Ronny när jag var 13-14, då var det vi gjorde det var att vi hade filmkvällar. Det var liksom vår grej.
Ja, det var kul.
Det var väldigt kul. Och sen, sen poddarna, det började med att vara 21 eller någonting. Så det var ganska länge som vår stora gemensamma aktivitet var att vi gjorde... Vi såg på film och diskuterade.
Och politiska filmer i synnerhet. Och jag minns att filmer jag tyckte var kul att se med dig, det var dels de här The Gathering Storm och Winston Churchill. Och ja, den här Hitler, The Rise of Evil. Den hade jag sett själv tidigare också, men det var kul att se med dig speciellt då. Så att, men det var länge sedan.
Ja, det var innan jag fyllt 14 ens. Det var den andra filmen vi såg. Första filmen vi såg var The Life of David Gale.
Ja, just det, den ja. Den handlar om dödsstraff, visst är det så?
Precis.
Och nu har USA infört det federala dödsstraffet igen, så att den kan ju vara värd att se. Och den är väldigt, ja, den är ganska så propagandistisk mot, men det är en bra film. Så att,
Ja, så rent spelmässigt så är det såklart en väldigt bra film. Sen kan man tycka på om man vill om budskapet.
Var det Kevin Spacey som var med den? Jag har glömt. Var han?
Korrekt. Det var första Kevin Spacey-filmen jag såg. Jag brukar faktiskt gilla hans filmer.
Ja, jag också. Jag tycker han är bra, speciellt om han är äldre. Han gjorde en film som heter K-Pax, och så gjorde han den där, och sen så, ja, på senare år då, House of Cards, sen vart han ju, ja, kickad därifrån då. Men han var bra som skådis.
Ja, alltså han anklagelsen mot honom kan vi lägga där hem, liksom. Man kan bedöma artister utifrån deras artistiska insats. Men... Nämligen också Recount, en annan Kevin Spacey-film som jag tycker är väldigt bra, som handlar om valet år 2000.
Precis, George W. Bush och Al Gore, precis, exakt. Men jag tänkte, nu ska vi prata om två andra filmer, och du bor ju i Belgien och du har gått på bio. Jag har inte gjort det, därför att här i alla fall i min stad, Övik, våran bådas barndomstad, hemstad, födelsort, ja, så har biograferna stängt fortfarande. Det kanske går att gå och se i Umeå eller ja, i storstäderna och sådär, men i Övik går det inte. Men det går i Bryssel tydligen.
Ja, i Bryssel så öppnade biografen igen den 1 juli, så alltså 2,5 veckor sedan ungefär just nu. Och det är med skarpa restriktioner ska jag säga, så det får inte vara i närheten av full kapacitet i salongerna. Och man måste ha ansiktsmask när man går på film. Nu skulle jag säga att det är ingen som använder den ansiktsmasken efter man väl kommit in, för att alla sitter och äter popcorn som fortfarande säljs. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt där egentligen, för att man säljer fortfarande snacks och drycker som man inte kan konsumera såklart om man har ansiktsmask på, samtidigt som man kräver ansiktsmask. Det känns som att den här regeln är lite mer symbolisk än den är designad för att faktiskt vara efterföljd. Jag vet inte riktigt. Men jag kan säga att jag såg ingen som hade ansiktsmasken på i själva salongen, utan det har man i de öppna områdena.
Hur långt sitter man ifrån varandra?
Nu är det fri placering i den biografen som ligger närmast med en biograf 200 meter härifrån där jag bor nu. Men däremot så är det väl ungefär hälften eller mindre hälften kapacitet på, för jag såg på antalet biljetter, så att det var 50 biljetter totalt i salen för den filmen, men jag kunde se i salongen att det var långt över 100 platser totalt där, så jag kan väl anta att det är kanske 40-50% kapacitet man får ha maximalt för att det ska vara minst en stol mellan varje person. Så
Men i alla fall då, om vi går in på de filmer vi har sett, och jag tänkte bara säga så här då, att ni som lyssnar, det är två väldigt, ja, det är två helt nyutkomna filmer som jag har sett. John har sett en och jag har sett en annan, och vi ska prata om dem, så att det är en rejäl spoilervarning nu på en gång, ja, för att vi kan nämna namnen. Jag har sett en film som heter Greyhound, och den har jag sett på Apple Plus, Apple TVs egen sån här filmstreamingtjänst då, och den släpptes, och det är med Tom Hanks, och det är den jag ska prata om, och du ska prata om en annan film.
Ja, jag ska prata om The Outpost. Som också faktiskt finns på Apple TV.
Okej, okay, just det.
Det är en film som egentligen skulle kommit ut i våras, men så blev den försenad. Den har kommit ut nu under sommaren, och den släpptes nästan samtidigt på streaming.
Just det, okej. Ja, men då vet ni det, alltså vi ska prata om Greyhound och om The Outpost. Så att ni som inte vill höra så mycket om dem utan se dem istället, ni kan stänga av nu och lyssna sen, tänkte jag bara säga nu. Så att nu har ni en spoilervarning här. Men om jag börjar berätta lite grann om Greyhound, för det här är två krigsfilmer vi har sett kan vi säga. Greyhound, den är gjord, eller den är skriven av Tom Hanks, och den handlar helt enkelt om, han har läst en sann dagbok av en man som var sjökapten, eller Navy Captain, under andra världskriget då. Och han var en person som körde ett stridsfartyg som skyddade de allierades konvojer. Det var ju så här att under andra världskriget så skickade USA där 1941-42 väldigt mycket förstärkning till Storbritannien. Material och olja och allt som behövdes för att kunna fortsätta kriget mot Hitler. Och tyskarna, de skickade ut ubåtar för att sänka det här materialet då. Och ja, de sköt då torpeder mot konvojerna och de sänkte, det var ju tusentals amerikaner som strök med här då. Och Tom Hanks har spelat kaptenet för ett fartyg som ska skydda konvojer mot ubåtar. Och det här är en person som är väldigt, han är väldigt troende, väldigt liksom, ja, väldigt kristen. Han ber varje kväll och sådana saker. Han heter Kapten Kraus heter han. Och han är också väldigt hög arbetsmoral och arbetsplikt, och han värnar om sin besättning och sådär. Och de får se hur tyskarna skjuter ner med torpedbåtar då, många i deras konvoj, och de försöker att skjuta med kulsprutor och såna saker, och man skickade ner, jag vet inte vad man säger, sänkgranater, man sköt ut liksom granater.
Sjunkbomber
säger man, precis, som skulle sprängas under vattenytan då för att liksom spränga ubåtarna. Men det var ju en väldigt primitiv teknik, alltså det här var ju en tid som man tycker att det var inte så länge sedan, men jag menar, elektricitet, det var till för liksom för radio och kanske lite grann för belysning och sådana saker. Och det mesta var mekaniskt, så att det fanns ju ingenting av värmesökande missiler eller något sånt där, så att det var väldigt primitivt i hur man kunde bekämpa ubåtar. Så att det var inte enkelt, och man får följa den här resan då, och hur han gör allt för att beskydda sin konvoj och även sitt eget skepp. Och då är det en tysk ubåtskonvoj som heter, de kallar sig för The Wolfpack. Och filmen blir ganska dramatisk därför att den här kaptenen på ubåten, det är ju sådana här som det är alla filmer då, en tysk som bryter på tyska och säger hello, och så liksom ropar han på skeppen och säger att nu är det snart eran tur att dö, och ni vet vad som hände med det andra skeppet, de dog, och snart är det din tur, kapten Kraus, och så vidare. Så att det är den här liksom riktiga, den här nästan romantiska nazityskt känslan som är med i så många amerikanska filmer, alltså de här riktigt otäcka tyskarna. Så att det är bra stämning genom filmen, och det här är en film som jag verkligen rekommenderar, därför att man kan inte så mycket om, i alla fall inte jag, om liksom det här ubåtskriget som tyskarna drev mot de allierade då på Atlanten. Så att det är en jättebra film, och den har på IMDb just nu fått 7,1, och jag tycker att den lite mer hade jag gett den, men det är en bra film, Greyhound, så att se den med Tom Hanks tycker jag. Och ja, det är andra världskriget. Du har sett en annan film, The Outpost. Nu kan du gå in lite djupare på den då.
Ja, kan ju bara för att kommentera Greyhound. Jag har inte sett den filmen. Jag tycker det är intressant att se om hur man visar tyskarna. För att det senare liksom filmer har ju varit mer liksom, även om tyskarna såklart är de onda, så har man ändå försökt göra lite mer karaktärisering, om man säger så. Och där var väl Downfall kanske den första filmen som försökte göra det, visa att det var alltså man kan säga att man förmänskligar fienden även om det fortfarande är fienden. Så det är intressant. Jag tror jag vill se den filmen faktiskt. Får se om den Jag vet inte om det går på bio här eller inte, men det
jag kan säga att den går inte på bio, och Tom Hanks varit väldigt besviken, och jag tror att det beror på coronakrisen och på att Apple köpte upp den, så att Apple köpte den och körde direkt ut den på sin streamingtjänst då, för de ville konkurrera med Netflix och med HBO och alla andra då. Och Tom Hanks, som han nu har skrivit manuset, han varit besviken, för han tyckte att den här passar ju på bio med liksom stora explosioner och liksom dramatiska scener, och jag håller med honom om det, men det var så Apple gjorde i alla fall, så att den finns att streama och den har inte gått på bio.
Okej, okay. Ja, det förklarar den saken. Jag tyckte jag borde ha sett det på det. Det här så gör de, för att det är så otroligt få filmer som kommer ut den här sommaren, så så nu visar man väldigt många gamla filmer som man tänker att det ska vara populärt, så man biograferna visar Titanic bland annat. Man tänker att okej, den kommer ut 97, men det finns många nostalgiker som säkert vill gå på bio och se den igen på stora skärmen. Och man har visat den här original Lejonkungen från 1994. Det är väl ungefär samma tanke där. Och man får improvisera helt enkelt nu. Det är intressant för nöjesbranschen. Men så, The Outpost. The Outpost handlar om kriget i Afghanistan. Den utspelas 2009. Och den handlar specifikt om en outpost, alltså en av USA:s förläggningar i Afghanistan, som heter Combat Outpost Keating. Och det här var så en militär förläggning som hade ungefär 50 amerikanska soldater. Det var ingen jättestor förläggning, det var mest till för att göra koordinera humanitära projekt och utvecklingsprojekt för det här området. Och det som är speciellt med den här, det här är alltså en sann historia, så det måste ni förstå, det här, så här gjorde man på allvar. Den här förläggningen låg alltså på en dal, alltså där det var tre höga berg på båda sidor. Och det var nästan inget annat där i den dalen, utan man utan bara där på liksom, från ett strategiskt perspektiv, så var det var en katastrofal placering helt enkelt, för att vart en, jag menar, man är helt enkelt på den lägsta punkten på flera kilometer, så fienden har alltid liksom the high ground. Och det här visar man tidigt i filmen, att de säger att de får sniperattacker från talibanerna nästan varje dag, och de kan inte försvara sig särskilt bra. För att talibanerna är så mycket högre upp, de kan vara var som helst uppe i skogen på bergsluttningen och soldaterna där i princip ingen fanns. Men det här är... Man visar mycket på det här armchair general-syndromet, att de som tar besluten om var förläggningen ska ligga, de är inte de som är på marken. De har aldrig sett det här, de har inte tänkt efter på det här sättet. Utan så man kan säga att filmen börjar bygga upp och visa hur förläggningen var organiserad, och de problemen som de här sniperattackerna från talibanerna som man hade var varannan dag, och disciplinproblemen bland soldaterna, för att man kände att det här kriget har ingen mening egentligen, det här, vi kan inte vinna det här. Och dessutom alla som har läst ens en grundkurs i liksom militär strategi, alla vet att man inte ska ge upp the high ground. Så när man bara den placeringen blir väldigt demoraliserande, för att det känns som ens överbefälhavare har skickat in i en dödsfälla. Och sen visar det också på, eftersom kriget i Afghanistan hade ju då sedan länge gått in i det skede där man skulle återuppbygga Afghanistan, man skulle stabilisera, man skulle återuppbygga Afghanistan. Så det var inte längre riktigt det här, det militära var sekundärt, om man säger så, då 2009. Och det här visar man också i flera scener där man pratar med lokala stamledare och klanledare, kanske man ska säga snarare, och religiösa ledare, och försöker berätta att ja, men varför man är här och den hjälp man kan erbjuda och så vidare och så vidare. Och det finns en ganska viktig scen tidigt där Där afghanerna försöker att, och det här var så bara några helt random, typ några från byn som försöker döda en hund som den amerikanska militären hade med sig. Och de blir stoppade såklart, men de förklarar liksom bara, ja, men alltså hundar är orena ungefär. Och där visar man för att det var ändå afghaner som på ytan samarbetade med USA, men även där såg man liksom att ja, det är väldigt, väldigt annorlunda värderingar här. Och en viktig grej senare, det är en annan grej som vi ser för den här filmen, den kan man säga, den bygger upp till katastrofen steg för steg, där man som tittare så vet man ungefär vart det här kommer att sluta. Det här är liksom, det här håller på att gå åt helvete, men det pusselbitarna läggs bit för bit. Så en annan bit, det är att man byter befälhavare väldigt ofta för den här outposten. Och så får man till slut en befälhavare som är en total idiot. Och som bland annat när, som vid det senare tillfället när några afghanska ledare kommer för att förhandla, då när de är på väg ut så hävdar en av dem att helt plötsligt att den där hunden har bitit honom och kräver typ att hunden ska skjutas, vilket befälhavaren går med på, trots att det var uppenbart att hunden hade inte gjort någonting och alla visste det. Men det var lite här att det var lite svaghetstecken. Sen var det en annan grej att USA hade lovat att betala. Varje gång USA av misstag sköt någon som var civil så betalade man ersättning till, om det var deras familj eller deras by. Så då tog de här klanledarna med sig någon flicka som och hävdade att hon hade blivit dödad av en amerikansk soldat. Och alla där visste ju, och soldaterna berättade ju också för befälhavaren att det där stämmer inte, och hon har uppenbarligen varit död i typ 2 veckor. Liksom det finns ingen chans alls att det där stämmer. Men befälhavaren går ändå med på att betala ut pengarna. Och det där visar, det är sån här, man kan säga det är svaghetstecken som ger, som skickar en signal till fiender att de kan driva med den.
Ja.
Och nu var det så att den här outposten skulle läggas ner. Men då några dagar innan den skulle läggas ner så blir den attackerad av flera hundra talibaner i en av de största attackerna på en amerikansk bas under kriget i Afghanistan. Och då är man, det är alltså ungefär 8 talibaner för varje amerikansk soldat cirka. Och andra halvan av filmen följer det slaget där USA får väldigt, väldigt svåra förluster. Men det som är intressant, jag menar, slaget i sig självt är såklart intressant, men det är väldigt mycket som är intressant just hur man bygger upp till det här. Hur man bygger upp till, jag menar, de misstagen som man gjorde, och när det var några soldater som var uppe på, de var uppe på en rekognoseringstur uppe på berget. De pratade liksom om du skulle attackera den här basen, hur skulle du göra? Och de säger dem att ja, vårt ammunitionsförråd ligger helt öppet på precis vid gränsen av basen. Attackera där, över det området, så har vi tillgång till ammunitionsförrådet, och då är vi redan då i underläge. Och så är det givetvis det som talibaner också gör. Så man kan säga att det fanns en otroligt stor frustration som jag vet från både från att läsa och från att tala med veteraner, fanns i verkligheten också, att de som var på marken såg väldigt mycket, väldigt många av de strategiska problem som man på toppen helt enkelt inte såg eller inte var intresserad av. Det här kan vi se också blev ett stort problem inte minst då när Obama tog över, för att man tappade lite intresse för kriget, för terrorismen. Man hade inte intresse av att man skulle liksom förbättra någonting för att vinna, utan man hade redan gett upp, så att säga. Och det här är något vi pratade om i väldigt många poddar tidigare. Obama hade inget intresse av att vinna kriget mot terrorismen. Han hade ett intresse av att avsluta det av rent politiska skäl.
Och vi kan säga också, jag kastar bara in en sak här, att General Stanley McChrystal, som var en av USAs absoluta toppgeneraler, han hade ju tagit över i Afghanistan där strax innan Obama tillträdde, och han fick sparken samma år som Obama tillträdde. Så att, ja.
Jo, och det är också intressant att en anledning, för att militären blev såklart, de fick ju stå till svars för varför den här där basen inte flyttas. Vad sysslade ni med nu egentligen den natten då basen var attackerad? Varför tog det så otroligt lång tid innan det kom någon förstärkning? Helt enkelt, vad fan hände? Och deras förklaring, de hade väl två anledningar. Det första var att Afghanistans president Hamid Karzai tyckte att den by som den här brigaden vaktade var strategiskt viktig för honom, även om det inte var rent militärt. Så det kan vara rent politiska intressen. Men det andra och tycker jag är mest intressanta, det är att om ni minns Bo Bergdahl, som amerikansk soldat som deserterade från kriget i Afghanistan. Under den här perioden så höll man fortfarande på att söka efter honom. Det här var inte jättelänge efter att han hade deserterat, så man höll fortfarande på att söka efter honom. Det gjorde att man hade knutit upp väldigt mycket resurser som var på annat håll. Till exempel helikoptrar och liknande som egentligen skulle ha använts vid en storskalig attack mot basen. Så det här var... Det är såklart inte Bergdahls avsikt, men det visar ändå lite på konsekvenserna som hans handlande fick. Och gör det desto mer frustrerad att Obama var så otroligt svag mot Bergdahl, att man gav honom i princip ett hjältes välkomnande när han kom tillbaka till USA.
Vi kan säga så här att Bo Bergdahl, jag har gjort en podd om det är podd 43 från den 6 juni 2014, och då pratade jag med en soldat som också tjänstgjorde i Afghanistan. Men alltså, det som har hänt är att Bo Bergdahl, han deserterade helt enkelt, han var tillfångatagen av talibanerna och Obama-administrationen betalade stora mutor för att få ut honom. Och väldigt många soldater kände att det här är, visst det är bra att han kanske kommer hem och sådär, men alltså han är en desertör. Han har liksom svikit oss och han har utsatt allas våra liv för fara för det han gjorde. Och det låter som att det är bilden som framkommer i filmen också.
Det är det, och just den biten är inte med i filmen, utan det här är något som jag läste om på... För den här incidenten har börjat diskuteras mer i och med att filmen kom ut. Men det här är militärens officiella förklaring för det här. De letar efter Bo Bergdahl, och de hade helt enkelt... De hade inte mycket av de resurser som skulle användas för att ha flyttat basen eller för att vakta basen. De var istället ute på upptäcktsfärd och letade efter honom. Så man kan säga efterhand att det med Bowie Bergdahl, det är inte hypotetiskt att det kunde ha kostat livet, utan det kostade liv. Det är ett konstaterande.
Ja, men det här låter ju som en väldigt bra film. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda, men alltså nu har ni som lyssnar fått tips om två filmer, dels då Greyhound som jag har sett och dels då The Outpost som John har sett, och John pratade mycket mer ingående än jag har gjort. Men alltså, om vi avslutar, John, alltså vad tycker du? Jag tycker att sådana filmer är jätteviktiga, historiska filmer och filmer som skildrar, ja, relativt närstående händelser då, som den film som du har sett, och det betyder inte att de måste vara liksom perfekta i detaljerna, men de ger ändå ofta en väldigt bra övergripande bild som man sen kanske, om man är nyfiken, kan gräva ner sig mer i, läsa på sidan om och sådär. Jag menar, det tycker jag är den stora styrkan med liksom historiska och politiska spelfilmer.
Jo, det håller jag med om. Jag tycker i fallet med The Outpost är det väldigt viktigt att man visar, alltså för många av de filmer som har handlat om kriget, mot terrorismen, det har haft en väldigt negativ syn på USA, medan den här filmen tar, jag menar, det är inte en ställning till långt tid krig mot terrorism var bra eller inte, men det visar på hur förrädiska många klanledare var som å ena sidan tog emot pengar från USA och ändå samtidigt samarbetade med talibanerna. Det visar på de värderingsskillnader som det där klassiska exemplet där med hunden som fanns, som gjorde det väldigt svårt att arbeta tillsammans. Det visar på det man antyder i den här filmen, även om man inte säger rätt ut, det är att klanledaren hade dödat en flicka för att kunna säga att hon hade dödats av USA och få pengar av den amerikanska militären. Och det är också en sån där grej att och det fick man $3,500 för, ungefär så mycket var ett kvinnoliv värt. Det är såna grejer som jag tycker det är ganska modigt att man vågar visa det.
Ja, det är bra att du gör, för det visar också att, jag menar, amerikanerna var väldigt naiva mot den islamiska kulturen i Afghanistan.
Ja, absolut, och det visar ändå att man hade väldigt goda avsikter, man försökte, man pratade vitt och brett om de projekt man ville. Om det var vattenledningar, om det var skolor, jag minns det exakt. Men det var liksom stora så här biståndsprojekt som, om ni bara låter bli att attackera oss så kan vi fixa det här. Vi kan liksom, vi är här för er skull. Så man framställer ändå USA i väldigt god dager, även om inte, jag menar, alla befälhavare framställs inte så, men det är ju med all rätt, ärligt talat.
Jag kan tipsa om en annan film också som har med Afghanistan att göra, och den kom för 2 år sedan och den heter 12 Strong heter den, och den handlar om 12 soldater som gick in i Afghanistan direkt, alltså när, efter 9/11-attacken, för att bygga upp en allians då för att driva ut talibanerna från Afghanistan, och det lyckades man ju med. Det är en väldigt bra film, 12 Strong, jag vet inte om du har sett den, John.
Jag tror inte det faktiskt, men det låter intressant.
Den bör du se i så fall, för den har verkligen med samma sak att göra som du berättar om nu. Men okej, okay, jag tänkte vi håller det här kort, men då har ni fått 2 filmtips. Alltså ni har fått The Outpost och ni har fått Greyhound. Och ja, som sagt, alltså spelfilmer är viktiga för att det ger oss en inblick i liksom historien på ett sätt som man inte kan få på, i alla fall inte lika lätt på andra sätt, att gå och läsa böcker. Men film är så enkelt att komma in i det, så att det är en bra introduktion till historien. Så att 2 filmtips så här i corona och kanske karantäntider. Så se de filmerna. Och med det sagt så tack, John.
Tack själv.
Det var avsnitt 1148 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.